I would write about it.
Edmund White blev 85 år gammal. Som musik. Sångaren i norska popgruppen AHA, Morten Harket, har drabbats av Parkinsons sjukdom. Jag har inga problem med att acceptera diagnosen, säger 65-årige Harket i en intervju på bandets hemsida. Han vet ännu inte hur sjukdomen påverkar hans möjlighet att kunna sjunga. Just nu känner jag inte för att sjunga, säger Morten Harket i intervjun. AHA är en av Norges största popexporter genom tiderna. Bandet slog igenom 1985 med monsterhitten Take On Me. Sist i Kulturnytt.
Hallojsan, vi har ett eftermiddagsprogram här i P4 Stockholm. Ylva Lilja heter jag och önskar dig varmt, varmt välkommen. Kommer ni ihåg att vi gjorde en tvål med Felix badvatten som en komponent? Kan vi ens bli rena utav den där underbara tvålen? Vi ska tvaga oss här i eftermiddagsprogrammet alldeles strax. Men först, Ekot med Johan Westerberg. Det står näst på tur.
Och här är Ekot. Socialdemokraterna vill inte ge något besked om hur de ställer sig till regeringens avtal med Estland om att hyra fängelseplatser. Ett avtal som skulle kunna ge 600 fängelseplatser för svenska fångar i Estland. Båda ländernas parlament måste godkänna det här avtalet, vilket i sin tur gör att regeringen behöver de socialdemokratiska rösterna i riksdagen. Centerpartiet däremot ger besked. De säger nej till regeringens planer. Det kanadensiska investmentbolaget Brookfield vill bygga Europas största AI-center i sörmländska Strängnäs för flera miljarder kronor. Jakob Högfeldt, som är moderat kommunalråd i Strängnäs, han hoppas att satsningen ska ge tusentals nya jobb.
Det är en fantastisk möjlighet. En möjlighet som vi har jobbat för den här typen av etableringar under en längre tid. Men att den skulle få den här typen av proportioner, det är vi ju glada men mycket ödmjuka inför.
På onsdagen aviserade bolaget att man satsar 95 miljarder kronor på det nya AI-centret som blir det första av sitt slag i Europa och kanske är den största industrisatsningen någonsin i Sverige. Förhoppningen är att centret ska bli en AI-hub i Europa och öka kontinentens datakapacitet. Kommunen ska nu sälja 350 000 kvadratmeter stor mark till företaget.
Under en 10-15 års period som förverkligandet av detta beräknas ta så är det storleksordningen 3000 arbetstillfällen. Och i dem så är det ungefär 1000 som blir stadigvarande. Vi kommer att ta ett beslut om ett markanvisningsavtal som möjliggör den sista pusselbiten för den fulla utbyggnaden av den här sajten.
Sa Strängnäs moderata kommunalrådet Jakob Högfeldt. Reporter var Alexander Jakobsson. Hovrätten fastställer nu domen mot en man som ägde hästarna som slet sig och skenade på Djurgården i Stockholm sommaren 2023. En man i 70-årsåldern som skadades av de här skenade hästarna omkom av sina skador. Enligt hovrätten så var hästägaren oaktsam när han band hästarna utanför en restaurang som de sen slet sig från. Och nu fastställer hovrätten alltså tingsrättens dom på 1 år och 3 månaders fängelse för bland annat då vållande till annans död. Ikväll så blir det mycket moln och spridda skurar som i natt drar bort österut. I stort sett hela landet gäller det, men dröjer sig kvar över norra Norrland. Imorgon torsdag så får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och i de västra delarna av Götaland och Svealand så väntas det eftermiddagsskurar. I norra Norrland regn som rör sig norrut och följs av uppluckrande molntäcke söderifrån imorgon. Temperatur då allmänt 15-20 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
Stockholmsvädret då? Jo, regnskurar av och till och ikväll kanske det blir åska till och med. Men morgonen gör så att skurarna drar bort, molntäcket spricker upp så vi får mest soligt väder imorgon. 20 grader varmt och sydvästlig vind med friska vindbyar. Och Patrik Larsson på trafikredaktionen börjar på Huddingevägen.
Jag gör det för att det är långa köer på länsväg 226 Huddingevägen. Vid Ågesta Stuvstakorset så har man ett vägarbete och det är bara ett körfält som går rakt fram mot Huddinge och Tumba, och det gör att det blir redigt långa köer. Det var så i morse och det kommer nog att bli ännu värre på eftermiddagen när fler kör åt det hållet. En hel del bussar i området drabbas också av förseningar beroende på det här vägarbetet. På E4 Uppsalavägen vid Glädjen 176 riktning mot Uppsala, där står en bil stilla mellan av- och påfart. Och på E18 Norrtäljevägen, Danderyd kyrka i riktning in mot stan, så finns en vägassistansbil som täcker en trasig bil som står på avfarten. Men även höger körfält på motorvägen påverkas. Det finns en del små förseningar kvar för pendeltågen som kör till och från Nynäshamn neråt Hemfosa efter ett tidigare signalfel.
Patrik, tack för det. 3:04. 4 juni redan, det är inte klokt. Teddy Swims har vi här, Bad Dreams. Sun is going down, time is running out, no one else around me. Steady losing light, steady losing my mind, over shadows and där, och god eftermiddag Katrin.
Hej på dig Ylva.
Nu idag blev det klart, Sverige har ingått avtal med Estland. Det handlar om att få placera upp till 600 dömda brottslingar i estniskt fängelse.
Och regeringen menar att det här är för att motverka platsbrist på de svenska fängelserna, och det kommer handla om män som har fyllt 18 år som har dömts för brott här i Sverige. Både svenska och utländska medborgare, men inte estländare. Och det här är något som ska börja träda i kraft då om ett drygt år, det vill säga 1 juli 2026.
Och så väntas också riksdagen ta beslut om en ny lag om förbud mot försäljning av lustgas i berusningssyfte.
Ja, bland annat så införs förbud mot att sälja till personer under 18 år. Och så ska man också få köpa högst 2 normalstora behållare per tillfälle.
Det har ju brunnit på flera platser i vårt län senaste dygnet.
Ja, det har det. Till P4 Stockholm så sa Storstockholms brandförsvar strax före lunch idag att marken är verkligen kruttorr och risken för skogsbrand är mycket hög, särskilt i Attunda där man har höjd beredskap.
Under rubriken restaurangsnusk hittade jag något intressant, och som tur var är det faktiskt inte i Stockholms län, men jag vill ändå ta upp det här för det är så uppseendeväckande. Miljö- och byggnadsnämnden utförde en inspektion av en pizzeria i Enköping, och då ser kontrollanten att det är cementblandaren man använt för att vispa runt restaurangens såser.
Åh, herregud. Ja. Dessutom så var ju vattnet till tvättstället i köket avstängt, och det ska inte heller ha funnits någon tvål vid handtvättstationerna i lokalen. Inspektionen av den här pizzerian gjordes i april, och nu riskerar ägarna vite om inte bristerna åtgärdas.
Och så har vi ganska så nyss fått höra att AHA:s sångare Mårten Harket har drabbats av Parkinsons sjukdom. Jag har inga problem med att acceptera den här diagnosen, säger han i en intervju på bandets hemsida.
Och det här är första gången som Mårten Harket, 65 år gammal, berättar om sin sjukdom. Fram tills nu så är det bara en liten inre krets som har känt till att sångaren i några år levt med diagnosen. AHA är ju en av Norges största popexporter genom tiderna. Bandet slog igenom, som de flesta av oss minns, 1985 med monsterhitten Take On Me. Deras senaste album, det kom 2022, men nu finns ju risken att karriären som sångare är över för Mårten Harket.
Ja, för han säger själv att han inte längre känner för att sjunga. Det är ju för honom ett tydligt tecken på att det är slut med sången för hans del. Men den finns ju inspelad, hans sång. Här är monsterhitten från 1985. Nu njuter vi av hur det lät där på 80-talet när AHA slog igenom med Take On Me.
Shine.
Aha, i P4 Stockholm med mig Ylva Lilja, Take on Me. Efter att den amerikanska skådespelerskan Sydney Sweeney, känd från tv-serier som Euphoria och White Lotus, efter att hon annonserat att hon ska sälja en tvål med sitt egna badvatten i som en ingrediens, det väckte många frågor här på redaktionen. Kan man göra detta? Och framförallt, bör man ha en tvål med gammalt badvatten i? Det känns ju som att jag vill ju tvätta mig med en tvål och bli ren. Du undersökte saken, Felix. Du går ju väldigt gärna till botten med saker och ting.
Ja, jag tycker att såna här frågor ska inte få klia i onödan. Så att jag tog mig helt enkelt hem till en tvålmakerska som bor i Bromma och heter Vera. Tillsammans med en flaska med mitt egna badvatten då, som jag samlade ihop här i radiohuset, och kan konstatera att man kan göra en tvål med sitt eget badvatten i.
Processen är då att man har då lut och vatten, och nu blev det ju ditt badvatten, annars är det vanligt kranvatten. Och då har man det separat, och sen så gör man då oljor av, och det kan vara alla möjliga oljor. I mitt recept då så har vi olivolja, resinolja, avokadoolja och kokosolja. Och det är också det du har i din tvål. Så att man kan säga att det låter ju väldigt enkelt, men sen kan man ju ta hit färg, man kan ta hit doft och olika saker. Men du har valt att ha en neutral tvål, stämmer det?
Ja, för att jag vill att mina aromer ska komma fram i tvålen.
Ja, just det.
Men vad tror du, hur mycket Felix kommer det vara i den här tvålen?
Väldigt bra fråga. Eftersom det är inte så mycket badvatten i den, så kommer det ju procentuellt inte vara så jättemycket Felix i den. Men ja, i alla fall en 10% av Felix, ja.
33 gram vatten hade vi, va?
Ja, det stämmer. Ja. Och sen hade vi ju lite oljor och sådär. Så slår vi ut det, så blir det nog 10%.
Är det ohygieniskt?
Nej, jag tror att luten neutraliserar väldigt mycket. Nu om det är någon kemist som lyssnar, så kanske de säger något helt annat. Men det är min vilda gissning att det inte kommer vara en ohygienisk tvål, nej.
Kommer den kännas som andra tvålar?
Ja, det tror jag verkligen att den kommer. Jag tror att den kommer vara nästan exakt lika som en vanlig tvål, faktiskt. Och det kommer vara lika renande.
Lika renande när Felix blir tvål. Men hur är den att använda, Felix?
Ja, det är det enda som återstår att se. Nu har den fått härda. Jag har två exemplar av den här i en liten plastlåda.
För det är viktigt att säga att den måste härda i över ett dygn, för annars kan den lutkomponenten verka frätande på huden.
Ja, det är inte så kul.
Och vi vill ju inte utsätta oss för fara.
Vi har ju en radiosändning att sköta. Så att vi har tagit det säkra för det osäkra och låtit den gå i 48 timmar nu.
Exakt, det här var ju i förrgår som du fick hjälp av Vera.
Och hon säger att nu är det lugnt.
Ja.
Så vi öppnar upp.
Där har vi burken, där har vi tvål.
Vill du ha ett första sniff?
Det luktar jättefräscht.
Ja.
Men du är ju också väldigt fräsch. Vad tycker du själv?
Jag tycker faktiskt att det luktar mycket bättre än vad jag hade förväntat mig.
Och det ser ut som en riktig sån hård tvål, en fyrkantig sådan som är lite liksom ljusgul mangogul färg.
Precis. Och du kanske noterar att det är en färgskillnad i nyanserna på de här två. Jag gjorde ju två exemplar då. Du ser, den här är, vad skulle du säga?
Vilken mer är du menar nu?
Den är min, den här.
Den som är lite lövformad.
Precis.
Den är ju, har en starkare gul färg, den andra är lite blek.
Ja.
Vilken är din? Den blekare?
Mitt vatten finns faktiskt i båda.
Ah.
Men den här har fått lite doft i sig.
Ja.
Och det här är bara jag.
Felix-tvålen är den fyrkantiga.
Ja.
Kom ut ur boxen.
Så jag tänker, ska vi börja med bara mig?
Ja, jag är så nyfiken som allra helst.
Okej, okay. Jag kommer runt då, tror jag.
Nu tvättar vi av oss. Lite. Vi har en balja med vatten. Och vi har en tvål. Och vi har två skitiga radiopratare här som ska tvätta av sig.
Okay.
Nu ska jag tvåla till dig.
Ta ut den här och så får
för den var i form.
Testa lite.
Oj, vad fin. En liten blomsterform, den här gula tvålen. Ljummet, fint vatten. Löddrar den och vidare? Nej, det kan jag inte tycka. Men det går... Ja, den känns väldigt... det är som att jag inte riktigt kan skölja av det här.
Får jag med testa?
Jag blev som lite... oljig om händerna, men det ingår ju massor med olika oljor i den här.
Ja, det var olivolja och resinolja, ja, och exakt. Allt vad det var, och så mixar man ihop det och sen lite lut. Och... ja,
men man luktar verkligen.
Känns, är det så här tvål känns?
Ja, just det.
Verkligen.
Vad länge jag vet, sedan jag använde en sån här hård tvål, ja. Eller vad man nu säger. Jag brukar ju ha duschkräm och grejer. Men fast jag känner mig fräsch och jag luktar gott om fingrarna. Hur tycker du?
Luktar du gott om fingrarna, tycker
ja,
du?
Ja, jag tycker det.
Jag tycker
en
inte jag
svag
någon,
doft av... Det är lite sådär somrig tvåldoft som när man liksom har tvättat kläder i någon naturlig såpa och så hänger det ute på ett streck på sommaren och så får det lufttorka. Mm, det känns lantligt och fräscht.
Gud vad konstigt, det är inte alls vad jag känner.
Men du har kanske ingen luktsinne, jag har vansinnigt bra luktsinne. Det har
så
jag
kan
faktiskt.
Du vara. Mm. Ska vi testa den med doft i lite
ja,
snabbt
det.
Också? Då kan jag
och vad är det för doft i den då? Den här lite mer ovala formen.
Det är faktiskt aprikos
och ananas. Oj, det är så här exotic. Tack. Aprikos och ananas. Tvålen. Vad är det vi testar? Om man liksom känner sig ren eller luktar gott? Eller vad är det vi utgår ifrån här med vår egen gjorda tvål?
Det är väl en helhetsupplevelse.
Helhetsupplevelse.
Om det här är ett sätt att leva på. Den här löddrar, det är ju mycket bättre.
Ja.
Eller?
Men det är som att jag inte riktigt får av mig oljiga känslan. Jag får panik. Ah! Torka, torka, torka.
Vi har mycket papper.
Ja, men jag glider liksom omkring här nu i studion. Ja, jag har alltså inte tvålat in hela mig, om det är det ni tror. Att hela jag nu är hal som en ål och naken.
Nej.
Nej, naken. Radio håller... Åh, den här luktade så gott.
Ja.
Aprikos och ananas, det är livet det.
Så jag börjar...
Men mina... du har ju nässpray där om du måste liksom rensa luftgångarna.
Ja, det kan kanske är så. Men man har ju... Hur tycker
vet
du
vad
det
jag
känns?
Känner? Det här med hemgjorda tvålar, jag gillar ändå det. För att det känns liksom rent på grund av ingredienserna och att det inte liksom är fabriksgjord kemikalie vi hittar på.
Ja.
Det är väldigt clean och rent naturingredienser. Mm.
Tänk att lite av mig är på dina händer just nu.
Ja,
eller?
Hur känns det? Det är nästan... Jag måste klura på det.
Mm. Är det här
jag tvår mina händer som det heter när man liksom inte vill ha med saker och ting att göra.
Är det här någonting du skulle liksom vilja ha mer av?
Nej. Jag vill inte det.
Men du vet
det där
det
var
är,
bra.
I alla fall.
Det får räcka. Tack.
Ja, tack själv.
Det är inte varje dag man får tvåla in sig med kollegans tvål. Jag tycker liksom det känns nästan lite för... Vi har gått över en gräns nu som jag måste prata med HR-avdelningen om. Keen här med Somewhere Only We Know. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Somewhere Only We Know med Keen. Patrik, hur ter sig Stockholmstrafiken?
Det finns hinder på E4 Uppsalavägen, både vid Kista och Tureberg. I båda fallen i riktning in mot stan. Vid Tureberg så är det en lastbil som står stilla. Och vid Kista så finns det några prylar på vägen. Trafikverket åker till båda ställen och kollar till det hela. Medan jag pratar kommer in en rapport om en olycka på 73an Nynäsvägen. Det är vid Sofielundsplan i riktning in mot stan. Lastbil och personbil står till vänster. Och sen är det Huddingevägen 226an och ombyggnaden av körfält vid Ågestakorset. En del kallar det för Stuvstakorset. Det är vid bensinmackarna i riktning mot Huddinge-Tumba. Det är bara ett körfält istället för två som går rakt fram. Och det här är jättelånga köer nu i början på eftermiddagen. Bussarna i området får kraftiga förseningar.
Patrik Larsson på Trafikredaktionen denna eftermiddag. En idrottslärare i Haninge har filmat nakna skolflickor i årtionden. Nu planerar ett stort antal av de drabbade att stämma kommunen. Ylva Bogegård, reporter här på P4 Stockholm. Vad är det som har hänt?
Ja, men det här handlar om en man, en lärare. Förra året så dömdes han för att ha smygfilmat lågstadieelever på en skola. Alltså filmer då av sexuell karaktär på små tjejer. Han dömdes till 3,5 års fängelse. Och i samband med den utredningen, då hittade polisen fler bilder i hans dator. Alltså ytterligare bilder på tjejer. Och då förstod man att det här är äldre bilder från tidigare. Och då visste man ju inte vilka är de här tjejerna, små tjejerna här nu i hans dator. Och då började man jämföra de bilderna med skolfoton från då en skola där han hade jobbat. Och på det sättet så lyckades man då identifiera ytterligare 160 tjejer som han hade då bilder på i sin dator.
Var det de tjejerna som förra veckan fick ett brev från polisen att de fanns med på de här bilderna?
Ja, precis. Det var de. Och då pratade jag ju förra veckan med Moa, en av de här tjejerna som fick ett brev. Och hon berättade att den här läraren till exempel, han låste in killarna i killarnas omklädningsrum. Och sen tog han in tjejerna och så hade han naken jumpa med tjejerna. De var ju små liksom. De tyckte att det var lite roligt att vara naken i jumpasalen. Men så lacho var det ju inte egentligen. Och han, liksom, när han skulle lyfta upp dem tog de mellan benen och liksom, var inne i duschrummen när de duschade. Och liksom, väldigt obehagligt sådär. Och så har jag idag, nu har jag pratat med ytterligare en av de här tjejerna. Emmy Heiskanen heter hon. Hon hade den här läraren mellan 2005 och 2008. Vi kan lyssna på henne.
Vi visste ju att det fanns en kamera där i duschrummet. För vi såg att den stack ut och var inlindat i något. Och det som jag har märkt är att det som jag var med om, det känns nästan som att han testade oss först. För att det låter, på de andra tjejerna så låter det som att det har bara eskalerat och eskalerat åren efter mig. Så att det känns ju hemskt att läsa, men sen samtidigt så vi hittar ju stöd från varandra och vi vill ju gärna också, ja, men göra något åt det här.
Men Emmy här, berättade hon eller någon av de andra tjejerna för någon annan vuxen att det fanns en kamera där?
Ja, men det var ju det de gjorde. Det här är alltså 2005. Det här är 20 år sedan. Liksom. De berättade för både lärare, för skolledningen, men som hon säger, de vuxna, alltså, de pratade om en pedofillärare som de kallade honom, medan de vuxna bara, nej men det där, så där får man inte säga om sin lärare och nej, nej, nej. Och så var det ingen som trodde dem. Och det som hände var att den här läraren till slut så blev han utköpt istället. Alltså kommunen betalade pengar, 500 000 närmare, för att han skulle sluta. Och då slutade han, men sen började ju han då som lärare på en annan skola. Och det var där som han sen åkte fast och det han nu hittills är dömd för. Då.
Just det, så vad händer nu då med de här 160 som har fått brev?
Ja, alltså de har kontakt med varandra, många av de här tjejerna som nu har fått brev. En del av det här är preskriberat, men det pågår ju då en polisutredning för att en del är inte preskriberat. Så han kan ju då eventuellt komma att dömas för flera filmningar av små tjejer då. Men de här tjejerna, de har, som har utsatt, de har ju som sagt kontakt med varandra. Och det de pratar om nu, det är ju fler än 100 personer. Mm. Det de pratar om nu, det är att eventuellt kunna stämma Haninge kommun.
För vad?
Ja, sannolikt för att vuxenvärlden inte lyssnade. Att skolledningen, de kunde ju gjort en polisanmälan redan 2005. Då kanske det inte hade sett ut som det gör nu idag. Så man menar att man hade ju kunnat då kanske få stopp på det här istället för att han kunde fortsätta att begå övergrepp. Mm.
Men vad säger då kommunen, Haninge kommun?
Ja, jag har pratat med Tony Bejbom, han är säkerhets- och trygghetschef i Haninge. Jag kan säga att han säger han har gått igenom den dokumentation som hittills finns, och det är inte så mycket, det har kommit fram mycket mer. Men av det han har sett så säger han att det här borde ha polisanmälts då. Men vi kan lyssna på vad han säger om att man, de här tjejerna eventuellt nu kommer att stämma kommunen.
Vi har full förståelse för att det här kan väcka starka känslor. Och att man funderar över att stämma kommunen, det är fullt förståeligt för oss. Jag menar, vi välkomnar ju alla granskningar, utredningar och rättsliga prövningar. Vilka fel begicks egentligen den dåvarande skolledningen, och hur kan vi fortsätta göra och bli bättre?
Tony Bejbom, säkerhet- och trygghetschef i Haninge. Vad väntar härnäst?
Ja, vad väntar härnäst? Polisutredning. Och jag frågade om kommunen själva gör någon utredning. Och som sagt, han har ju gått igenom all dokumentation och så. Men de avvaktar ju också polisutredningen. Men som han säger, det är klart att vi måste reda ut vad som har hänt och varför ingenting hände.
Ylva Bogegård, reporter här på P4 Stockholm, om att en idrottslärare i Haninge har filmat nakna skolflickor i årtionden. Nu planerar ett stort antal av de drabbade att stämma kommunen. Och det är ju eftermiddag i P4 Stockholm med mig, Ylva Lilja, som du lyssnar till. Ett program som uppdaterar dig med trafikinformation, spännande gäster och senaste nyheterna. Katrin Reth har vi här, klockan är 3:30.
Ja, en idrottslärare i Haninge har filmat nakna skolflickor i årtionden och nu planerar ett stort antal av de drabbade att stämma kommunen. Emmy Heiskanen hade mannen som lärare i mellanstadiet.
Vi visste ju att det fanns en kamera där i duschrummet, för vi såg att den stack ut och var inlindat i något.
I maj förra året dömdes idrottsläraren till 3,5 års fängelse för att ha smygfilmat fler än 100 lågstadieflickor. Och nu har polisen alltså hittat filmer och bilder hos mannen tagna längre tillbaka i tiden. Och i förra veckan fick ytterligare 160 flickor brev från polisen att de förekommer på bilder av sexuell karaktär i mannens dator. Och nu planerar en grupp på flera 100 drabbade att stämma Haninge kommun.
Vi har faktiskt varit tysta tillräckligt länge.
Tony Bejbom är trygghets- och säkerhetschef i Haninge kommun.
Vi har full förståelse för att det här kan väcka starka känslor. Och att man funderar över att stämma kommunen, det är fullt förståeligt för oss. Jag menar, vi välkomnar alla granskningar, utredningar och rättsliga prövningar.
Reporter här Ylva Bogegård. Svea hovrätt har idag fastställt domen mot en hästentreprenör efter att en man dog när hans hästar skenade på Djurgården. Och det betyder att domen på fängelse i 1 år och 3 månader för vållande till annans död står fast. Det var i juni 2023 som mannens 5 hästar började skena och flera personer skadades, varav en avled av sina skador. Redan i slutet av det här året så kommer det troligen gå att spela fotboll på tomten där gamla Söderstadion låg. Stadion revs 2015 och Stockholms stad har sedan tidigare annonserat att det år 2026 ska bli en 11-mannaplan för fotboll på den här tomten under en begränsad period på 3 år. Men nu väntas den alltså bli klar tidigare än så. På sikt så är tanken att det ska byggas bostäder och kontor på den här marken.
Regnskurar av och till här på eftermiddag kväll, kanske åska till och med, men mot morgondagen så drar skurarna bort. Molntäcket spricker upp. Imorgon blir det mest soligt väder, runt 20 grader sydvästlig vind. Ed Sheeran har vi här med Bad Habits. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late.
tension ends when the good times start.
Sharon, Bad Habits. Klara Hammarström, on and on and on. Nu i P4, dags för Radiosporten med William Grönlund.
Radiosporten börjar med ett ekonomiskt bakslag.
Längdskid-VM i Trondheim blev inte den ekonomiska framgången som arrangören hoppats på. Nu kommer stora bakslag med uppgifter om att man har gått tiotals miljoner back.
Få det här efterspelet, det önskar jag ju verkligen inte dem.
Om knappt 2 år är det Faluns tur att stå värd för världsmästerskapen. Jonas Petersson är vd för VM i Falun.
Det blir en tydlig signal att vi på många sätt ska skärpa vårt arbete och verkligen se till att ha processerna på plats. Liksom.
Finns det någon form av oro när man kollar på Trondheim? De hade räknat med 15-20 miljoner i överskott och nu blir det nästan motsvarande fast back. Finns det någon form av oro att man skulle kunna hamna där?
Nej, men oro känner jag inte i dagsläget. Det ska jag inte säga. Jag tycker vi ligger i bra fas. Vi har fått in väldigt mycket kompetenta människor på väldigt viktiga roller för oss. Och skulle man gå och vara orolig redan nu så tror jag man skapar mycket onödig energi.
Och reporter där var Selma Jennervall. Nu fotboll och ett glädjebesked för det svenska landslaget inför sommarens EM. Fridolina Rolfö ådrog sig inte en fraktur i foten efter att ha utgått skadad i mötet med Danmark igår kväll. Det bekräftar landslagsläkaren Homan Ebrahimi idag. Och en annan nyhet kopplad till landslaget är att Johanna Rytting Kaneryd idag förlängde sitt kontrakt med Chelsea fram till sommaren 2027. Hon säger i ett uttalande att klubben har känts som hemma sedan dag ett. Idag samlades också det svenska herrlandslaget inför matcherna mot Ungern på fredag och Algeriet på tisdag. Och en 18-åring med ett bekant efternamn kan få chansen.
Bra fokus, tycker jag är viktigt som en mittback.
Yngst och helt färsk i fotbollslandslaget är han, John Mellberg.
Stark i luften, är rätt så lång, snabb, gillar att försvara. Tycker det är nästan det roligaste med fotboll och rensa en boll i boxen eller vinna en nickduell. Samtidigt är rätt så bolltrygg.
John Mellberg är snart 19 år och nu alltså för första gången i A-landslaget. Han tillhör till vardags Salzburg i den österrikiska högsta ligan där han fick mycket speltid sista månaden av den gångna säsongen. John Mellberg, oerfaren men redo att dra på sig landslagets matchtröja.
Jag är här för att se och lära men även för att spela. Jag kommer kämpa för att ta en plats i laget precis som de andra.
Och reporter där var Jonas Enarsson. Tennis nu, för det börjar dra ihop sig i Grand Slam-turneringen Franska öppna. Idag tog sig den amerikanska världstvåan Coco Gauff vidare till semifinal efter att slagit ut landsmaninnan Madison Keys med 2-1 i set. Avslutningsvis om en rejält uppsnackad finalserie.
Natten till torsdag så drar Stanley Cup-finalen igång mellan Edmonton och regerande mästarlaget Florida. Och även om det blir tredje raka finalen för Florida så blir det den första för Jesper Boqvist som anslöt till klubben förra sommaren.
Man är väl lugn nu än så länge i alla fall, men nerverna kommer väl krypa på ju närmare vi kommer. Men jag tycker det känns bra och gruppen känns fokuserad och sådär, så det ska bara bli roligt.
Det blir ju en repris på förra årets final. Man misstänker att Edmonton kommer vara liksom taggade till tänderna. Hur ska det bli att förmöta Edmonton och hur ska ni liksom kunna komma lika taggade som dem?
Alltså egentligen så hade det väl inte spelat någon roll så vilka vi möter så. Man spör alla som man brukar säga för att vinna och det är väl lite så vi känner. Och vi är ryskigt laddade vi också, det kan jag säga.
Och reporter där var Andreas Lundin och det handlade alltså om Stanley Cup-slutspelet i NHL.
Tack för det, William. Patrik, Nynäsvägen, vad händer där?
Det händer att det är jättelång kö på 73 Nynäsvägen in mot stan och det beror på att bara höger körfält är öppet vid Sofielundsplan, alltså ungefär vid nerfarten mot Södra länken. Det har rensats både lastbilar och prylar på E4 Uppsalavägen mellan Tureberg och Kista mot stan, så där är det fritt fram igen. Det är det näppeligen på 226an Huddingevägen för vid det Stuvsta Ågestakorset i riktning mot Huddingetumba. Där har man gjort en trafikomläggning och det är bara ett körfält rakt fram istället för normalt två. Och det här har skapat väldigt långa köer som med all säkerhet sitter i hela eftermiddagen. Dessutom är det så att det går många bussar i det här området och de får kraftiga förseningar.
Brian Adams har vi här. I got my first real six string. Boy, it at the five and done. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, and I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, those ones. Även medelklassens barn med goda förutsättningar att skaffa sig ett stabilt liv har blivit gangsters. Den tidigare brottsutredaren Loay Moageb skriver om det här i boken Fallet Ruscher, när medelklassens barn blev gangsters. Hallå där.
Hej.
Du har ju jobbat som civil utredare hos polisen. Du föreläser, debatterar, och det handlar ofta då om unga och gängkriminalitet och gangsterkultur. Så du har ju koll på här. Ruscher är ju liksom omskrivning av kriminella uppdrag.
Mm.
Det som vi känner till och förstår, det handlar ju om att det är de som växer upp utanförskap och i de områdena som hamnar
precis
i gängkriminalitet.
Precis.
Men du vill lyfta fram något annat här.
Ja.
Vad är det du har sett?
Det är något som är centralt i det, att vi har ungdomar som faktiskt aktivt söker sig till gängkriminalitet delvis. Och allt vi har förstått om aktörer inom gängkriminalitet tidigare har ju varit att det är barn och unga som växer upp i socialt utsatta miljöer. Brottsalstrande miljöer som sen hamnar i gängbildning.
Mm.
Där det är mycket hopplöshet och segregation och relativ fattigdom. Nu istället har vi barn från medelklassen som vissa av dem har sommarjobb till exempel, som jag beskriver i boken, och goda hemförhållanden och närvarande föräldrar, och många av dem bodde i villor också i längs den här utredningen som vi upptäckte. Och då blir ju man intresserad. Vad är det för nya förklaringsmodeller vi behöver integrera för att få en bredare förståelse för vad det som driver på den här sjuka utvecklingen av barntorpeder bland annat?
Ja, vad är det som driver på den utvecklingen då?
Så vi behöver forska på det mer, och jag vet att regeringen har gett i uppdrag till FOI och BRÅ att ta reda på saken mer. Det kommer hösten 2026, ska det. Två studier som de ska presentera, så det ser fram emot.
Mm.
Men vi har lite i studier hittills som faktiskt påvisar att det är någon form av romantisering av gängestetik och gangsterkultur som har nått pojkar och flickor.
Men hur når det de som inte är uppvuxna i den där i den kontexten som vi är vana vid och som vi gärna förklarar?
Precis. Det finns inte i deras fysiska miljö, utan det är deras digitala miljö.
Digitala.
Som de får en hög kriminogen exponering då. Alltså,
vad är det man lockas av då?
Det är ju det här med snabba pengar, det är materialism. De är helt pengabesatta alltså, de här barnen. De är helt besatta av lyx och materialism, och de är nyfikna på att utforska hur kan jag anskaffa mig det här. Men de är ju 13, 14, 15 år gamla. De ska inte ha massa tusen och lägga på liksom kläder och smycken och så vidare. Men de blir intresserade av det, de börjar utforska det, och det är väldigt lätt att utforska det genom deras mobiltelefoner. Och det sammanfaller olyckligt med en kriminell arena som är väldigt stark i Sverige, där de vill använda just den typen av barn som har skapat en psykologisk mottaglighet för att söka sig till gängvåld för att till exempel tjäna pengar.
Mm, som man hittar också på digitala plattformar.
Precis.
Där många anmäler sig och säger hej, jag vill ta ett uppdrag.
Exakt så. Det finns den varianten, så finns det barn fortfarande idag som lokalt rekryteras in i lite mer kanske lokala liksom narkotikaförsäljning och liknande. Men just de här uppdragen, det sker mer, liksom, det är ett uppdragsbaserat våld vi ser i högre utsträckning än faktiskt lokala gängkonflikter med utförare som är personligt investerade i konflikten.
Ah,
de här
det
har inget med saken att göra.
Det är inte alltid liksom, du gjorde det här mot mig.
Precis.
Och min kompis eller mot min mamma.
Bror. Vilket man på något plan även som laglydig människa fattar. Alltså, du har dödat min bror eller min vän, nu vill jag döda dig. Eller jag vet att vi har konkurrens, och jag vet att du vill döda mig, så jag dödar dig innan du dödar mig.
Det
förstår mig på något sätt. Men nu måste vi integrera väldigt liksom, nya förklaringsmodeller. Vad är det som händer när vi har barn som inte har något med konflikterna att göra, men som ändå är villiga att skada en person för pengar? Och de vet inte vem som anstiftar dem, de vet inte vem som ska drabbas, de är bara intresserade av pengar för att finansiera då materialism, och inte finansiera liksom att mamma, vi håller på att bli liksom vräkta och vi har inte mat för dagen. Det finns inget sånt.
Nej, utan just det.
De har det hyfsat.
Det är en ett konsumtionssug, som också undersökningar visar att unga idag är väldigt sugna på pengar.
Absolut.
Och man vill konsumera mycket. Men då tänker jag, ja, det kan man ju längta efter.
Ja.
Men det liksom är ju också att utföra de här våldshandlingarna för att få pengar.
Precis.
Jag tänker att det steget
det
borde vara så långt.
Sak. Exakt, och det är en separat sak. Att vi har mer livsstilshetsande, statusjagande, materialistiskt besatta ungdomar.
Så är
ungdomskulturen. Så är det, exakt. Mm. Och vi alla människor, oavsett vilken ålder vi möts ju av det här livsstilshetsande i våra liv mycket mer idag. Jag vet att vi alla är lite mer ytliga och konsumeristiska på lite generellt plan så än vad vi har varit för 20-30 år sedan. Och det här når ju barn också. Men det som man måste integrera här, och det vi behöver mer forskning på, det är att de här barnen har radikaliserats. På samma sätt en ung man som åker till Irak till exempel för att han är radikaliserad av islamistisk liksom extremistpropaganda. Eller en ung man går in i skola och hugger alla invandrare för att han är radikaliserad av liksom högerextremistisk nazipropaganda. På samma sätt har en gangsterradikalisering förmodligen skett med barn i Sverige som skapar en psykologisk mottaglighet för till exempel sånt här kriminellt våldsuppdrag, kidnappning, rån, liksom skjutningar, sprängningar för att tjäna snabba pengar för att lägga det på materialism.
Och vi snackar ju då om att det inte alltid handlar om den här förklaringsmodellen som vi är vana vid, att det handlar om unga som är uppvuxna i ett utanförskap, utan det handlar liksom om barn med goda förutsättningar, uppvuxna i medelklassområden, har sommarjobb och ändå har pengar. Och det behövs mer forskning på det då, är ju det du efterlyser. Finns det liksom radikalisera, säger du? Det låter så...
Jag hittar inget annat ord för att beskriva hur det är möjligt att barn som inte har blivit härdade av deras fysiska miljöer och fysiska utmaningar i deras faktiska värld helt plötsligt har en mottaglighet till den här utsträckningen. Att vi har gått från 16 stycken 15-17-åringar misstänkta i olika mordutredningar, 15-17-åringar då, precis 16 stycken 2013.
Just det.
Och 2024 helt plötsligt 395. Den ökningen är helt, den är bizarr alltså. Och vi har, som alla i Sverige vet, en hög frekvens av skjutningar och sprängningar de senaste åren. Och väldigt många av de här är barn som inte har något med konflikten att göra. Och då måste vi diskutera, har vi plötsligt bara fött massa psykopater i landet? Förmodligen
inte.
Nej,
det låter inte troligt.
Förmodligen inte. Det här är barn som har formats av någonting i vägen. Och det är det som den här boken då utforskar och knyter an till en faktiskt brottsutredning som jag hade när jag jobbade på Polismyndigheten.
Jo, men då du såg det här och liksom, okej, här har vi något lite, något annat än vad vi tidigare har pratat om när vi pratar om unga gängkriminella.
Men det knyter an också till någonting jag har pratat om länge på mina egna sociala kanaler när jag bara diskuterade sådana här frågor. Jag förstod att gangsterkulturen som svepte över Sverige runt 2018-2019, jag förstod att det skulle ha en funktion, att det skulle bli så här illa visste jag inte. Men jag förstod att det skulle vara med och forma barn i viss utsträckning. Så jag har liksom följt det noggrant sedan början på 2020-talet.
Men här handlar det också om vuxna i ungas närhet som måste vara lite vakna och inte bara tro att det här händer någon annanstans.
Absolut.
Det händer i andra områden. Vad ska man kolla efter? Vilka tecken som en vuxen med tonårsbarn?
Det där är alltid lite svårt för att barn har olika behov och barn har olika sätt att uttrycka. Till exempel missnöje eller liksom frustrationer, vad det nu kan vara, ohälsa. Så det är väldigt svårt att ge väldigt specifika tips. Men det jag kan säga är att till alla föräldrar är att man ska vara väldigt nyfiken på om det är så att ens barn håller på att radikaliseras på nätet. Och det här behöver inte begränsas till gängkriminalitet. Man kan titta på andra liksom, farliga communities som finns digitalt och kan forma våra barn. Liksom. Så att en högre nyfikenhet och en högre kunskap också om de här sakerna. Att vara intresserad av att kunskapshöja. Och var inte godtrogen eller naiv. Vi lever i tuffa liksom, tider. Det är svårt, tror jag, att vara förälder idag. Det är en balans mellan det vuxna vakande ögat och liksom barns rätt faktiskt till integritet.
Exakt.
Och ha ett privatliv. Och jag tänker på att man offrar mycket av sin relation till sin tonåring om man tar bort liksom mobiltelefonen ens några timmar. Så att jag förstår att det är tufft. Men i Sverige framförallt så behöver vi ha lite mer uppdaterat föräldraskap och förhålla oss lite bättre till deras barnens digitala värld och se till att de växer upp, får möjlighet att växa upp i mer hälsosamma miljöer, inte bara fysiskt men också i den digitala världen.
Säger Loai Mohageb, aktuell med boken Fallet Rusher, med underrubriken När medelklassens barn blev gangsters. Tack för att du kom hit.
Tack.
Under himlen, över borden, efter allt som hänt. Du ser på mig med sol i ögonen. Hur är livet? Ska du ut sen? Snart vaknar hela stan. Och det är happy hour hela dagen. Där utanför mitt fönster har träden hittat hem. Nu grönskar det, men jag är inte där. Bästa tiden, vi är i den så underbart, men jag har fortfarande långt till sommaren. I Rålis har studenterna fått i sig vad de tål. Vi står på Västerbro och tittar på Riddarfjärden. Himlen brinner, aldrig riktig natt. Du säger att du tänkt på mig ibland. Jag blundar och jag känner som om jag hittat hem. Och allt är rätt, men jag är inte där. Bästa tiden, vi är i den så underbart, men jag har fortfarande långt till sommaren. Som jag har vaknat med kopiorna av dig, klätt på mig fort och sprungit därifrån. Hur kan något så enkelt bli så svårt? Nu borde ingen av oss gå. Soluppgången 03:18, Långholmsgatan 2. Det måste vara något fel på dig och mig. Vi står utanför porten en evighetssekund. Vi håller hårt men tvekar ändå sen. Bästa tiden, här med tiden, så underbart, men jag har fortfarande långt till sommaren. Har fortfarande långt till sommaren.
Ny låt ifrån Niklas Strömstedt och Johanna Frostling, Långholmsgatan 2.
Prinsessan och shamanen, de skulle ju alltså ha flyttat in. Huset som det alltså nu bråkas om är en brun, rejäl 70-talsvilla.
Istället för att flytta in så har de stämt de tidigare ägarna.
Hur ska hon nu lyckas skilja på den kungliga rollen och sitt kommersiella liv?
Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och kunglig expert Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i Sveriges Radio Play-appen.
Är det kanske så att du tänker köpa en flaska bubbel som present till studenten som springer ut nu i dagarna? Då kanske du får tänka om. Vi ska snacka mer om det efter 16:00, men nu ger Johan Westerberg oss ekot igen.
Ekonyheter. Finlands riksdag godkände idag med hänvisning till säkerhetsläget en förlängning av den omdebatterade gränssäkerhetslagen.
Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn.
Talman Jussi Halla-aho slår klubban i bordet och konstaterar att finska riksdagen med stor majoritet godkänt att gränssäkerhetslagen ska fortsätta att gälla fram till slutet av nästa år.
Asian loppuun käsitelty.
Gränssäkerhetslagen ger gränsbevakare rätt att avvisa personer direkt vid gränsen utan att deras asylrätt prövas och har kritiserats hårt för att bryta både mot mänskliga rättigheter och internationella konventioner. Lagen kom till förra året som en undantagslag efter ett rekordsnabbt förfarande för att möta de grupper av migranter som kom från Ryssland till finska gränsen i vad Finlands regering beskrev som hybridkrigföring. Carina Holmberg, Finlands korrespondent.
Den fångutväxling som Ryssland och Ukraina enades om vid sitt möte i Istanbul tidigare i veckan kommer att ske i helgen. På en presskonferens i Kiev idag så sa Zelensky att den ryska sidan meddelat att de då ska lämna över 500 tillfångatagna ukrainska militärer. I utbytet så ska Ukraina överlämna, som det heter, ett relevant antal krigsfångar. Det här enligt president Zelensky. När det gäller vem som ska bli ny partiledare för Liberalerna efter Johan Persson så uppges varken Romina Pourmokhtari eller Lotta Edholm, som båda nominerats av flera distrikt, vara speciellt intresserade av det här jobbet. Och nu så görs det istället försök att få partiveteranen Erik Ullenhag att ta sig an det här uppdraget enligt Ekots källor. Enligt en liberal som Ekot pratade med skulle Ullenhag kunna samla partiet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
Regnskurar av och till, kanske åska ikväll, men imorgon drar skurarna bort, molntäcket spricker upp. Vi får mest soligt väder imorgon, omkring 20 grader varmt, sydvästlig vind, friska vindbyar. Patrik Larsson, det är mannen vi har på trafikredaktionen.
Kommer som en frisk vindby in i etern och berättar att det är rensat och klart på 73an Nynäsvägen vid Sofielundsplan in mot stan. Och däremot så är det långa köer kvar en stund till. Det är långa köer in i Södra länken också från Nackahållet, men än så länge har man inte behövt stänga någon infart. Men längst köer, det är det längs 226an Huddingevägen, eftersom det finns ett nytt vägarbete vid Stuvstakorset i riktning mot Huddinge och Tumba. Där är bara ett körfält öppet för er som vill åka rakt fram. Och det är kö i stort sett överallt, i Hagsätra, i Rågsved, i Ormkärr, på varenda liten gata eller kostig som finns försöker folk hitta bättre vägar. Det finns nog inte jättemånga sådana. Bussarna som finns i området får också riktigt kraftiga förseningar. I övrigt i kollektivtrafiken så har Kårstalinjen och Österskärslinjen en del förseningar. Jag pratar om Roslagsbanan och det beror på tekniskt fel.
M-People... Moving on up. You've done me wrong. Your time is up. You took a sip from the devil's cup. You broke my heart. There's no way back. Just who do you think you are? Stop acting like some kind of star. Just who do you think you are? Take it like a man, baby, if that's what you are. Cause I'm moving on up, you're moving on out. Moving on up, nothing can stop me. Moving on up, you're moving on out. Time to break free, nothing can stop me. They brag a man has walked in space, but you can't even find my place. There ain't nothing you can do, cause I've had enough of me, baby, being part of you. Just who do you think you are? This time you've gone. Moving on up med M People, 4:07. P4 Stockholm, Ylva Lilja heter jag, och det är så att Sverige ska hyra fängelseplatser för 600 fångar på anstalten i Tartu i Estland. Det här berättade regeringen på en pressträff idag, Katrin.
Mm, och det är ett beslut som väcker allvarlig oro hos Akademikerförbundet SSR. Man oroar sig för personalen och rättssäkerheten. Det här kommer handla om män som har fyllt 18 år och som dömts för brott här i Sverige, och det gäller då både svenska och utländska medborgare. Kommer träda i kraft om ett drygt år, det vill säga 1 juli 2026.
Redan i slutet av det här året kommer det troligen gå att spela fotboll på tomten där gamla Söderstadion låg.
Ja, stadion revs ju 2015, och Stockholms stad har sedan tidigare annonserat att nästa år ska bli en 11-mannaplan för fotboll på den här tomten under en begränsad period på 3 år. Men nu väntas den alltså bli klar tidigare. Sen på sikt så är tanken att det ska byggas bostäder och kontor på den här platsen.
Just det. Det kommer nog bli så att riksdagen idag tar beslut om en ny lag som handlar om förbud mot försäljning av lustgas i berusningssyfte.
Och bland annat så införs förbud mot att sälja till personer under 18, och så ska man bara få köpa högst 2 normalstora behållare per tillfälle.
Det är torrt i mark. Det har brunnit på flera platser i vårt län senaste dygnet.
Ja, och till P4 Stockholm så sa Storstockholms brandförsvar tidigare idag att marken är, den är verkligen kruttorr, och risken för skogsbrand är alltså mycket hög, och särskilt i Attunda där man dessutom har höjt beredskapen.
Gruppen Ahas sångare Mårten Harket har drabbats av Parkinsons sjukdom.
Ja, och det här är första gången som Mårten Harket, 65 år gammal, berättar om sin sjukdom. Fram tills nu så är det bara en liten inre krets som har känt till att sångaren i några år har levt med den här diagnosen. Det är ju en av Norges största popexporter genom tiderna. Bandet slog igenom 1985 med monsterhitten Take On Me. Senaste albumet, det kom för 3 år sedan, 2022. Men risken finns nu att karriären som sångare är över för Mårten Harket.
Ja, för han säger själv att han inte känner för att sjunga, och det blir då för honom ett tydligt tecken på att det är slut med sången för hans del. Men den finns ju inspelad eftersom de hade en jädra massa hits, inte bara Take On Me utan den här också, The Sun Always Shines On TV.
Close to your heart.